Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse.
Både krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Miran Andersson.
Hur läget?
Det är bra. Jag har vaknat till lite nu då. Efter all-nighter presidentval.
Ja just det, du gjorde stor valvaka. Lång valvaka också framförallt.
Det var ju inte så mycket förberedelser. Men jag tycker det blev riktigt bra ändå. Framförallt för att många andra kom in i det här Twitter-spacet vi hade. Och sa smarta grejer. Ja, big up till Lovisa Broström kanske framförallt. Som var med länge och pratade mycket.
Mm, kul. Precis. Ja, jag sov någon timme där som kom in och yrvaket pratade lite. Och sen gick jag och la mig igen.
Ja, jag fick ju rätt då i min tippning, eftersom jag trodde Trump skulle vinna.
Mm. Det men det har vi väl både sagt i den här podden. Ja. I valvakan tror jag att jag skojade om att jag trodde på en tredje kandidat. Icke namngiven tredje kandidat.
Sa inte du så här, jag har katastroftankar, så därför tror jag att det kommer bli Trump eller Harris.
Just det.
Men det som var ditt skärm. Mm. Ja. Vad kul. Nej, du hade bättre delivery än vad jag hade här nu.
Men nej, precis, men. Ja. Ja. Valet, ja.
Ska vi börja där?
Ja, och vi kanske kan tänka att det får nog bli ett temat. Vi hade väl egentligen tänkt prata om Fallujah idag, men det får vi nog skjuta lite på framtiden. För jag tror att det blir nog lite eftervalstankar.
Sen så är min sparade prata från förra avsnittet kanske får komma med också.
Jo, men jag tänker att den passar ganska bra in i liksom Bidens legacy på något sätt. Eller bara.
Mm.
Valet, ja. Trump vann. Jag tänker att du har lite bättre statskille här än vad jag är. Trump vann. Det blev inte så tight som man hade tänkt sig. Utan han tog representanthuset, ja, men senaten och presidentskapet. Alltså, republikanerna vann bara.
Ja, de vann all out liksom. Alltså, det var ju inte heller en så extrem jordskredsseger liksom. Men det var ju en tydlig vinst så.
Det är ingen diskussion liksom. Han vann väl också popular vote, va?
Det är väl inte färdigt räknat fortfarande.
Men det är liksom, det är fullt möjligt att det blir popular vote.
Ja, jag vet ärligt talat inte. Men, jo, men jag tror det. Jag tror det, precis. Han tog ju alla de här vågmästarstaterna liksom. Och vissa av dem tog han med typ 2%. Och jag menar, det är ju ändå inte så mycket. Men vissa tog han ju med typ 4%. Så typ Georgia tror att han vann med 4% liksom. Mm. Det är ju en ganska tung marginal liksom.
Okej, för de normalt sett så avgörs de liksom med väldigt små marginaler.
Nej, men det vet jag inte normalt sett hur man kan säga det. Men man kan ju säga att i de här polsen som varit innan så var det att de låg hela tiden typ den ena hade 49, den andra hade 51 liksom. Och så blev det inte så, utan det blev det 52 mot 48 istället liksom.
Jag såg också att Kamala Harris inte hade presterat bättre än Biden i något valdistrikt.
Nej, ja, det kan man ju verkligen tänka sig.
Vilket berättar någonting också.
Ja, och nu är det väl massa eftervalsanalyser överallt. Och det kanske inte är det vi ska göra, va, egentligen. Men min käpphäst är ju ändå att ekonomi är en väldigt viktig sak liksom. Att folk liksom röstar utifrån sin egen plånbok i väldigt hög utsträckning liksom. Och en idé om det då. Jag tror ju inte att de kommer få det bättre under Trump. Man vill liksom byta ut det som man tycker är dåligt. Det är väl liksom den drivkraften. Och det har man väl sett i väldigt många val sen 2020, inflationskrisen och så efteråt. Att det är svårt för sittande makthavare att sitta kvar. För att folk tycker det är dåligt. Och då vill de byta ut den som sitter vid makten liksom.
Och då säger du att det är ekonomin. Och då menar du liksom att så inflationen har försämrat liksom det ekonomiska läget i USA. Folk har helt enkelt haft liksom mindre kapital.
Jag tror också i stor utsträckning att man förlorat typ sina besparingar och typ tagit lån och sådana saker under de tyngsta åren. Alltså typ 2021-2022 för sen så 2023 till nu så har det väl vänt liksom och köpkraften har ökat och så. Men jag tror bara att när folk tänker tillbaka till typ hur var det under Trump då, så tänker man i alla fall man hade det fetare då liksom. Och kanske framför allt att det gäller för arbetarklassen. Det fanns någon sån graf som någon postade nu om att övervikten liksom bland väljarna som hade högre utbildning och bättre ekonomi har traditionellt varit hos republikanerna. Och de med sämre ekonomi och lägre utbildning har varit demokrater. Men att det är liksom över valen sen typ Obama och framåt eller någonting har svängt runt liksom. Så nu, det här valet var det väldigt tydligt att demokratiska väljare var de rikare och mer välutbildade liksom. Det tror jag också speglar den liksom att de har inte då kunnat tala till arbetarklassen med ett budskap om liksom ni får det bättre hos oss. Och då kan man ju säga att det är för att de har inte försökt heller liksom. Och det tror jag det ligger en del i. Men det är också svårt tror jag när man är den som styr genom en sån kristid att göra det caset. Att så här, vi är bättre. De som utmanar liksom.
Ja, jag tänker att det finns liksom flera parametrar i detta som, alltså för den här idén om att folk har fått det sämre under Biden, ska man ju komma ihåg att Trump styrde ju under corona till stor del. Som ju USA ändå lyckades, alltså det var väl en miljon amerikaner och sånt, är det inte?
Mm.
Men ändå lyckades på något sätt ta sig igenom. Och han förlorade för att folk upplevde då kanske att man hade fått det sämre under Trump. Och så förlorade han till Biden och så upplevde folk i sin tur att man hade fått det sämre under,
Biden.
Under Biden.
Och då, men kanske man tänker tillbaka på Trumps presidentskap innan liksom covid. Och kanske också på typ så här, fick man så här, bara alla fick pengar, typ, jo, sådana saker.
Jo, de liksom, pengarna. Ja. Eller. Men jag tänker att det finns fler parametrar i det här som jag tror man behöver tänka på. Alltså, till exempel då så är det ju att, eller jag läste en text som heter Great Power Politics, Adam Tooze on Bidenomics.
Bidenomics, ja, precis.
Mm. Det är London Review of Books. Den var väldigt läsvärd. Där tänker jag att de målar upp en bild också om att så här, det finns en, och det här tänker jag är relevant för svensk politik också, att det finns en berättelse. Kanske innan kriget i Ukraina, innan vi gick in i den, liksom öppet in i det nya kalla kriget på något sätt som vi befinner oss idag, fanns det en konflikt mellan vad man kanske får beskriva som den nyliberala tendensen, eller kanske den liberala tendensen i hela sitt spektra, och den konservativa rörelsens dooming, liksom. Den mörka världen hotar, liksom. Och jag tänker tillbaka lite på vårt samtal med Ola Söderholm, liksom, om att vara progressiv betyder att man vill att samhället ska bli bättre. Inte bara försöka bevara det man har, utan den världsbilden som Obama kanske vann sitt val på, om liksom möjligheterna till en Great New Deal eller möjligheterna till liksom ett annat samhälle. Det är väl det som kanske har attraherat många av de här högutbildade och kanske mer då ekonomiskt välmående personerna i USA. Alltså någon typ av medelklass och en övre medelklass i USA. Det intressanta med det är väl att, eller en intressant bit med det är väl att kvinnor utgör ju majoriteten av de lågbetalda arbetarklassen i USA. Kamala Harris och Demokraterna misslyckades attrahera den gruppen. De valde liksom Trump.
Ja.
Nu skulle jag säga att även Biden övergav liksom idén om att gå till val på vi kan bygga en bättre värld, liksom, den retoriken.
Nej, det var väldigt mycket stoppa Trump.
Stoppa Trump, och att man då kunde se den här tredelade hotet som demokraterna liksom har pratat om, att man har det här hotet inifrån, som utgörs av liksom fascistifiering på något sätt, eller vad de du skulle vilja kalla det. Men man har också det här hotet utifrån, som utgörs av auktoritära, icke-demokratiska, icke-liberala stater. Och sen i tredje hand hotet, klimathotet, liksom. Och det här känns ju väldigt mycket igen i vårt politiska samtal i Sverige, liksom. Inte kanske hotet mot Kina så mycket, det kanske inte är en jättestor talepunkt för Socialdemokrater och Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man Absolut. Går till val på liksom fascismen som hot, ja, på något sätt. I kontrast till det så säger Trump att migranterna och en ekonomisk kollaps och konspirationer på något sätt utgör de hoten som vi skyddar oss mot. Och på något sätt så förlorar man den kampen om narrativet. Och då kanske det var som Leonidas var inne på under valvaken, att det har med big tech att göra, liksom, eller Silicon Valley-fascisterna, Elon Musk och så vidare, liksom, som pumpar in pengar i att sprida de här budskapen, liksom.
Absolut, alltså det tänker jag inte motsäger egentligen. Den ekonomiska aspekten, det är på något sätt hur det tar sig uttryck, liksom, så här, typ det konkreta uttrycket för hur det, man formerar politiken.
Nej, men jag säger nog inte att det säger emot, liksom, utan räcker det att säga att Trump vann valet på att folk upplevde att det var bättre under hans tid? Säger det inte Trump vann valet för att folk trodde på hans lösning på den ekonomiska situationen? För att om man tar de här frågorna så kanske att, men som vi kanske mer handskas med, alltså pågående kriget mot Gaza och kriget i Libanon, men Ukraina också. Så det är ur svenskt perspektiv, eller liksom kanske i vår sfär, så kan man nästan få intrycket av att valet i USA handlar om utrikespolitik.
Nej, precis. Ja.
Men alla de frågorna är liksom på ett, kanske inte Israel-Palestina-konflikten, men Ukraina-konflikten, republikanernas linje i den frågan. Alltså jag tror inte att det handlar om att de älskar Putin, liksom. Utan Nej. Det handlar om pengar och handlar om att kunna säga till folk, vi vill sluta stödja Ukraina för att vi vill få ta lägre skatter eller kunna ge de här pengarna till dig istället. Den normala amerikanen har antagligen, hoppas Ukraina vinner, men framförallt hoppas jag att jag har ett jobb och mat i magen eller råd med en sjukförsäkring eller någonting.
Ja, du hade läst den här texten av Adam Tooze, eller vad nu heter. Roligt, för att jag har pratat om att du ska läsa en annan text i Guardian, som är ju mycket kortare då, av Adam Tooze, som pratar om Bidenomics och sådana saker. Och där upplevde jag att mycket av hans poäng också var att säga så här, typ, okej, många analyserar och förstår typ det som händer som att Biden-administrationen har varit svag typ.
Mm.
Att man har inte lyckats stoppa Israel från allt de gör liksom. Fast man har som sagt, ja, det här är inte riktigt rätt, men så har man inte bara lyckats med det. Man är så, vi står för en ordning där man följer så här, de internationella reglerna och så liksom. Det ingår ju så här frihandel och sådana saker. Men samtidigt har man så här startat handelskrig med Kina. Och typ den traditionella approachen till så här väpnade konflikter som Ukraina, Ryssland är diplomati. Men i det här fallet har man inte gett diplomatin en chans. Utan har bara liksom sagt, Ukraina ska inte förhandla med Ryssland. Utan vi bara stödjer dem militärt liksom. Där har han caset att det här framstår som en misslyckande och Biden är svag och så. Men att det kan också vara så att man kan se det i ett annat perspektiv. Och det är att USA inte är intresserade av att upprätthålla den här världsordningen. Liksom. Ja, och liksom den här, vi ska följa samma regel, internationella regelverk allesammans. Saker ska lösas med diplomati. Det ska lösas med liksom handelsregler som gäller alla och så. Utan att man vill ha den här konflikten i Ukraina för att det löser upp Ryssland där. Man vill ha Israels konflikt med Iran för att det försvagar Iran och det försvagar axeln Ryssland, Iran, Kina som ju ändå har funnits i någon utsträckning liksom. Och man vill inte ha frihandel överallt utan man vill satsa på liksom handelstullar och protektionism för att inte Kina ska liksom springa ifrån USA och bli den ekonomiska supermakten i världen liksom. Och att det framstår som att det bara är liksom, det råkar bli så och USAs fiende eller så att säga, gör saker och så måste USA reagera och så går det inte riktigt som de vill. Men det kan ju också vara så att, aha, nu gör liksom Ryssland eller Hamas det här och då så tar vi chansen att förhålla oss till det på ett annat sätt än vad vi brukar göra för att vi inte längre vill ha den här regelbaserade världsordningen då liksom, rule-based world order-grejen liksom, utan vi vill bara vara en maktspelare liksom. Sen så kan man väl ifrågasätta, tycker jag, hur mycket man någonsin har eftersträvat den världsordningen liksom.
En stor poäng han gör är väl också att Biden gjorde skitmycket grejer. Han har inte varit så svag, utan nej, han har drivit precis igenom extremt stor politisk förändring. Sen förlorar demokraterna kontrollen över representanthuset, vilket gör att Bidens handlingsutrymme blir i princip låst, vilket då gör att där börjar han typ kampanja istället, eftersom att han ändå inte kan driva igenom politik. Och sen tvingas ju han bort. Absolut. Det är en viktig poäng han gör, att det verkar som att USAs regelbaserade världsordning slutade vara viktig för USA, för att USA ser sig själv befinna sig i ett tredje kallt krig. Det jag vänder mig mot, precis som du, jag tänker att det är självklart för de flesta lyssnare. Det är väl ingen som vi har lyssnat som har illusionen av att USA någonsin har förhållit sig till de regler de själva har globalt satt upp fullständigt. Och här tycker jag att det blir intressant hur man ska förstå det. Vi ska ju prata lite om Bidens arv liksom, på något sätt, eller det Biden-administrationen lämnar efter sig. Men idén om att liksom demokraterna eller USA har förhållit sig helt till de regler som FN och så har sett ut, som Trump öppet attackerar och så vidare med bilaterala avtal, att han inte är intresserad av det är ju skitsnack. Alltså 2004 när man invaderar Irak är ett solklart brott mot folkrätten. Ingen tycker det är, de gjorde det på lögner. Ingen någonsin, det liksom, finns ingen lag, liksom, juridisk text som gav USA rätten att invadera och ockupera ett land i 20 års tid. Det gäller också Afghanistan, även om det fanns liksom vissa juridiska
grejer
som de skulle då kunna peka på. Men Irak är bara ett solklart fall.
Ja.
Det är en definierande krig i vår tid. Det är efterskalven vi ser av det än idag. Det som sker idag i Israel och Palestina hänger liksom ihop med invasionen av Irak. Liksom då sket ju USA uppenbarligen. När är det USA förhöll sig på riktigt till det här regelverket och inte i första hand bara gynnade sina egna intressen?
Precis. Och då tycker jag, då kan man istället kanske ha en annan tolkning av det som är typ så här. När man låtsas ha det här regelverket så kan man låtsas på olika sätt. Man kan låtsas lite mer på ett topdog-sätt där man är så typ, nu gör vi alla så här och sen så bara för att vi är störst och bäst så kan vi fuska så här typ. Det är ett sätt. Och ett annat sätt är typ, vi måste försöka mygla oss igenom det här liksom. Vi låtsas att vi följer det, men så gör vi inte det för att vi i hemlighet gör något annat. Alltså den grejen är liksom...
Men det finns en vulgaritetsfråga i det, att det är också skillnad. Och då menar jag inte bara som att det är ett skådespel, utan jag fattar att det är din poäng också. Det betyder också någonting.
Mm.
Alltså det betyder också någonting för att liksom masken inte helt kan falla av staten liksom. Ja, men vi kan inte göra det här, vi kan inte bara.
Och det tänker jag är för att man har fått en försvagad ställning då liksom, globalt. Att det har med det att göra liksom, Kinas väg uppåt och så liksom.
Mm. Att USA upplever att Biden och Trump på olika sätt upplever att de har inte råd med skådespelet längre. Liksom. Många upplever ju faran, framförallt utrikespolitiskt eller geopolitiskt, då, faran med att Trump har vunnit valet är att Ukraina å ena sidan kommer få ett helt förändrat läge. Å andra sidan så kommer kriget i Gaza och i Libanon, eller liksom hela den, och den större regionala konflikten mellan Israel och Iran kommer eskalera, för att Netanyahu kanske kommer uppleva att han har fria tyglar och agerar. Liksom. Och då tänker jag att det ändå kan vara viktigt att komma ihåg detta. Där kanske man kan komma in på senare när man diskuterar liksom vår vänster eller vänsterns relation generellt till det amerikanska presidentvalet. Men jag menar, under Biden-administrationen så tycks ju Israel också haft fria tyglar. I alla fall i den... Det vi vet är att de i vissa enstaka fall har begränsats i sitt svar mot Iran specifikt.
Och sen så retoriskt har det ju varit att man har ojat sig en del men inte gjort så mycket slag i saken. Det var väl något tillfälle de höll tillbaka på också vapenleveranser för att sa typ nu har det gått för långt här.
Ja, de höll tillbaka specifikt på en toms JDAMs men släppte igenom alla andra. Så här, ja, men, dör av halvtons JDAMs också. Ja. Eller alltså, att det var högst symboliskt. Liksom. Sen släppte de ju igenom en tons JDAMs igen.
Om man tänker sig skillnaden i praktiken kommer bli att Trump mer bara säger självklart ska vi bara bomba alla hela tiden. Men sen kanske inte skickar så mycket bomber för att han tycker att det ska inte vara gratis. Liksom.
I do hundreds of deals. The deals come out of my ears.
Eller så tänker Trump att han liksom behöver blidka sina liksom frikyrkekompisar som han har bibelstudier ihop med i Vita huset. För att vet, domedagen kommer ju.
Ja, visst.
Så att, och så bara kör han på det. Alltså,
nej, också vem vet. Liksom. Det känns ju också som en faktor i att det är lite tombola med Trump. Liksom.
Ja, precis. Jag tror det var Alexander Bard som sa i Flammans så här, vad tycker ni om valet grej? Så sa han, i valet mellan en nickedocka och en clown så väljer man clownen. Ja, jag menar, alltså att det finns väl också, så vet jag inte vem Biden då skulle vara nickedocka mot. Det får väl Alexander Bard reda ut. Jag antar att det kommer landa i någon märklig antisemitisk konspirationsteori. Men liksom idén om att Trump är ju liksom en loose cannon på vissa sätt.
Ja.
Sen tror jag inte helt han liksom ska avfärdas som en galning. Liksom, och vi kommer till det. Men du hade ju tittat lite på, om du har i alla fall Bidens arv på något sätt, nu när det är någon månad kvar på hans presidentskap, kopplat till dödstalen i Gaza.
Just det. Ja. Nej, men jag har bara tänkt på hur liksom skev den mediedebatten är. Liksom. Och det kanske är uppenbart för alla som lyssnar och så, men jag ska ändå dra på något sätt ett argument här. Det började väl med att jag tjafsade med dem på Twitter som vanligt. Då skrev jag något liksom om allt mördande i Gaza. Och så var han så, ja men vad är, vet du vad dödssiffrorna är då? Och vet du hur stor andel av dem som är civila? Och så tänkte jag så, nej men det vet jag faktiskt inte, för jag har inte googlat på de här siffrorna på länge liksom. Så då, för att vinna argumentet, så började jag läsa igenom det där igen liksom. Och jag tänkte att den här personen har ju typ köpt det här påståendet då från IDF med att de använder så mycket precisionsvapen i sin kampanj och att det är så väldigt få civila liksom. Så började man kolla dem, påståenden av vad de säger liksom. Netanyahu hävdade ju i maj då att antalet civila döda mot kombatanter var 1-1, ungefär i alla fall. 16 000 döda civila och 14 000 döda kombatanter. Och IDF sa i augusti att det var 17 000 döda Hamas liksom, kombatanter då. Och då är ju ett case man kan göra att ifall man så här, tänker på hur krig generellt fungerar och att det inte finns något helt avvikande i den här konflikten liksom, som man aldrig sett förut. Och uppgifterna om Hamas liksom, styrkor från början var att de var 25 till 30 000 kanske. Om man tänker 14 000 döda i maj och det är så döda då. Och vi vet ju att i alla konflikter så finns det ju massa förluster. Alltså kombatanter som blir skadade i förhållande till de som är dödade liksom. Då måste ju det vara att typ alla 30 000 från Hamas är förluster vid det laget. Och uppenbart fortsätter Hamas att strida under sommaren liksom. Så det borde ju vara så här, ifall det fungerar på något sätt som det brukar fungera så borde det vara omöjligt. Och de siffrorna på att de ska döda 17 000 kan inte stämma liksom. För ifall man förlorar då alltså 75 eller 100% av sina soldater så bryter ju alla strukturer samman och så, säger jag. Och jag kollar på dig, för jag tänker att det är sådana saker som du vet bättre egentligen. Men
det skulle, om vi tar då döda, och så får vi tänka då att det kanske i alla fall en 3 gånger så många allvarligt sårade, så satte och stridbart skick förluster då.
Det är det normala ratien liksom.
Ja, det är ju den normala ratien kanske i ett västland. som har tillgång till liksom riktig sjukvård och så. Så jag kan tänka mig att den siffran av kanske är lite lägre då, för att fler då dör när de blir allvarligt sårade. Så vi säger att det kanske är varannan död innebär en. Så du får du dubbla siffran på person som är liksom satt och stridbart skick. Eller då så pass allvarligt sårad att den kanske inte, alltså den kan inte utföra några egentliga liksom militära sysslor överhuvudtaget.
Så det liksom är ju helt omöjliga siffror då. Och sen så såg jag att någon typ så här analysgrej som heter ACLED, ACLED eller någonting, Armed Conflict Location and Event Data, som är en NGO som samlar data om väpnade konflikter liksom, helt enkelt. De har ju gjort en genomgång då där de inte bara kollar på IDFs totalsiffror som de rapporterar, utan de summerar siffrorna från detaljerade rapporter där de liksom, så här många dödar vi där och så här många dödar vi där, och då blir, om man summerar ihop alla dem, så blir det 8500 istället liksom. 8 eller 9000 extra IDF har stoppat in som liksom inte finns rapporterade någonstans. Och om man lägger till då överrapportering, som vi har pratat om förut när vi har haft avsnitt om exempelvis Vietnam, att det tenderar ju vara så att när man även de här detaljerade rapporterna ska beskriva hur många man har dödat, då är det så, ja, vi tyckte vi såg 10 stycken så bombar vi där. Det betyder nog att 10 är döda, även om man inte hittat 10 kroppar eller någonting liksom. För att man vill rapportera till sin överordnande att man har fullgjort sitt uppdrag och man har uppnått målen bra och sådana saker. Så man kan ju även tänka sig att de 8500 egentligen är överdrivna. Men ja, ifall man säger det som någon sorts liksom rimlig övergräns i alla fall. Det är antalet Hamas-soldater då. Men ifall man kollar på det andra hållet och antalet döda totalt. Nu bara sökte jag igen då, 2 veckor senare så stod det 43 000 någonstans. Från Gazas hälsodepartement eller vad det nu heter. Och när jag läste det här sist var det över 40 000 liksom. Och det är ju massa blära alltid om att man inte kan lita på de här för att det är en Hamas-kontrollerad hälsomyndighet. Men samtidigt så är det egentligen inga andra källor som presenterar några andra siffror då liksom. Och USA och väst och allting verkar hela tiden utgå från de siffrorna själva också liksom. Så jag tycker man kan utgå från att det är i det här radet liksom som är tillförlitligt på något sätt. Men sen så säger man ju att i alla fall 10 000 personer uppskattar man finns i rasmassor som inte är framgrävda, som man inte har räknat in i de här 40-43 000 då. Så det är i alla fall 50 000 liksom. Och då blir ju 8500 till 50 000 inte 1-1, utan då är det ju 1-4. Och då är ju det här med att det är ovanligt låga civila förluster i förhållande till militära förluster. Det stämmer ju inte längre, för 1-4 är liksom inte ovanligt lågt. Det är kanske inte ovanligt högt heller, det är ganska genomsnittligt i liksom moderna konflikter. Men sen är det ju så att i många konflikter, nästan alla moderna konflikter, så dör det fler, inte direkt dödade av våld, liksom inte de som dör direkt i ett bombanfall, inte de som skjuts liksom så, utan man kanske blir skadad i ett sån situation, eller man drabbas av en sjukdom och det finns inga sjukhus kvar, eller man liksom hade behövt flygas ur landet och få vård på något annat ställe och det kan inte ske längre, och man dör i barnsäng för att det inte finns liksom vård för det och massa sådana saker. Så det finns, den överdödligheten blir mycket högre, och till alltså de indirekt dödade av liksom våldet. Och då brukar man säga att det är liksom vanligt att det är flera gånger högre. Men en organisation då som heter Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, som arbetar i Gaza, eller har arbetat i Gaza i alla fall, de har uppskattat att det rör sig om i alla fall 51 000 döda genom sådana sekundära orsaker då, redan nu. Och det här var ju för ett tag sedan de gjorde den uppskattningen. Men då pratar vi alltså i alla fall om 100 000 döda totalt, mot 8500 kombatanter. Så då har vi ju liksom en dödlighet av civila där det kanske är 80-90% eller kanske ännu mer som är liksom i förhållande till kombatanter. Och då är ju det en väldigt ovanligt hög ratio döda civila liksom.
Jag skulle säga att det är en extremt hög ratio. Det är ju en gammal myt att 90% av döda i ett krig är civila. Alltså det fanns liksom en sanning om att det var så, som är, har sin liksom historia bak till 80-talet. Men om man tar Vietnamkriget då, för att prata om ratio, som är ändå ett krig som man kanske lite kännetecknas av en, av i alla fall en berättelse om en extremt hög civil soldatratio liksom. Så kan man säga att den vietnamesiska staten räknar att det är ungefär 2 miljoner som dog, och att andelen av dem som tillhör plan eller plaff, alltså Nordvietnams väpnade styrkor eller Sydvietnams kommunistiska väpnade styrkor, är 1,1 miljoner.
Mm.
Vilket ju då är ungefär 1-1.
Mm.
I Vietnamkrig, alltså bara så att om vi då tar Vietnams egna siffror, staten Vietnams egna siffror, så är den 1-1. Sen så kan man ju tänka att det där är lite dubbelt också. För de har ju också ett intresse av att ha skyddat befolkningen. Alltså det med att liksom,
absolut.
Men om man då tar siffrorna, så de här siffrorna, den maximala, alltså ifall man vrider på siffrorna och tar den högst rapporterade kontra den lägst rapporterade döda, då får man en 2-1. Så för varje soldat som dödades så dog det 2 civilister.
I Vietnamkriget
ja, liksom, ja. Som är kriget där civila blev dödade, kriget liksom.
Sen så finns det en annan siffra, ett brev till den medicinska tidskriften Lancet som kom i juli, som har blivit ganska spritt och citerat liksom, där de också räknar på de här med indirekt döda, och då gör de bara så ett överslag och säger så, men det, ett lågt räknat snitt brukar vara att det är 4 gånger fler indirekt döda i konflikter. Och så hänvisar de det till en rapport från en internationell läkarorganisation, och deras rapport heter Global Burden of Armed Violence. Så då kollade jag upp vad som stod i den. Därifrån kommer den här 1-4 ration, för de räknar upp ett antal moderna konflikter då med vilken ras det har varit. Och det finns liksom någon där som är så, det är typ inga indirekt döda jämfört med militära. Jag tror att det är typ Kosovo eller något sånt. Alltså det finns någon sån...
Falklandskrig.
Ja, ja precis. Precis. Det finns liksom några så.
Förlåt. Estella, vad heter det?
La Vida. Nej, jag kan inte.
En sekund. Falklandsöarna kriget, eller förlåt, Malvinas kriget. Där tror jag att det dör en civilist.
Ja.
Det är en snubbel liksom. Jag ska inte ta gifts på att det bara är en, men jag tror det är en.
Extremt låg ratio. Ja, precis. Men det finns liksom konflikter där i deras uppräkning i den här rapporten som det är 15 indirekt döda per militär. Och så finns det de med 0, men framförallt finns det ett gäng som är där 1-3 liksom. Så 1-4 skulle vara något, inte det absolut lägsta, men en tydligt låg liksom uppskattning. Ifall man ser på bara visuellt hur kriget i Gaza ser ut, så är det oerhört svårt att tänka sig att det skulle vara bland de konflikter med en lägst sån indirekt dödsratio liksom. Men då räknar de på de 37 000 rapporterade döda i juni då också, ja men då motsvarar det 186 000 döda totalt. Och det är en siffra som jag sett upprepas ganska mycket. Men då får man också någonstans tänka på att de 186 000 döda är ju inte, behöver inte ha hänt än liksom. Utan det är också, man räknar på det som effekter som kommer hända framöver. För sjukhusen kommer inte poppa upp i jorden igen när eventuellt Israel slutar bomba liksom. Utan då kommer det vara folk som är sjuka och dör till följd av det här kriget även efter en eventuell vapenvila liksom. Men idag då, när vi är uppe i 44 000 officiellt rapporterade döda, då skulle det motsvara 220 000 döda totalt. Och då räcker det liksom med att man tar den här IDF-påståendet om 17 000 döda Hamas-soldater och jämför det med 220 000. Då får man fortfarande 12 döda civila per Hamas-soldat. Så även om man köper liksom IDFs egna påståenden rätt av, så ifall man tar den här lägsta rimliga uppskattningen för hur många som kommer dö totalt direkt och indirekt, så är ration 1-12, vilket ju är bland de liksom värsta rationerna av döda civila mot soldater. Efter att ha läst allt det här liksom och byggt upp mitt argument, så gick jag tillbaka till den här Twitter-tråden och så skrev jag så. Ja, men vi tog liksom låga värden då också och sa så här, ja men det är ju minst 100 000 döda nu i alla fall. Det kan inte vara mer än 10-20 000 av dem som är liksom från Hamas. Så det måste ju vara så här 80-90% civila. Då tänkte jag, då kommer den här säga så här, personen jag tjafsade med kommer svara typ, nej men du har fel siffror, eller du kan inte uppskatta ifall man inte har liksom faktiskt räknat dem, så är de inte döda än, och sådana saker. Men han svarar bara, jaha, men hur många procent drar med terrorsympatisörer då? Så då liksom var det ju bara en chimär allting, för att han ville bara se döda människor i Gaza, civila liksom. De är aldrig civila för nej, honom liksom. Nej. Utan alla palestinier är legitima måltavlor whatsoever. Och behövde man bara svara på en gång, så kom det fram i alla fall. Så det var ju helt meningslöst att ge sig in i den. Men jag tycker det är så talande ändå för liksom hur den här logiken fungerar. Så att man är så, ja men det är faktiskt jättefå civila som dör när IDF gör någonting och bla bla bla. Och sen så skrapar man lite på det. Så är det ändå så bara, fast jag vill att alla civila ska dö liksom. Att det är det som är...
Ja, och att då kan vi göra dem till någonting annat än civila då liksom. Då är det ju inga civila som dör.
Nej, precis. Nej, då... Det civila betyder inte palestinier liksom, på något sätt. Ja.
Nej, men jag blir alltid förundrad över din förmåga att läsa kommentarer på Twitter.
Mm, men hur olika
det är. Väldigt olika. Nej, men ja, nej, det är ju extremt mörkt. Och det är väl den här, vad händer nu-frågan då med Gaza och med Libanon? Om då 2 månader när Trump svärs in som president i USA. Den stora känslan med både Gaza och Ukraina, det är väl att Trump kommer in med känslan att man faktiskt inte riktigt vet. Det enda man vet, och det får knyta an till den här texten, men också för diskussioner vi har haft tidigare i podden, det är ju att både Biden och Trump är helt överens om att maktkampen står med Kina. Och både Biden och Trump har försökt hålla sig så långt borta från att binda upp sig med egna militära resurser i Ukraina och i den eskalerande regionala konflikten i Mellanöstern. Men om man faktiskt tittar på Trumps liksom agerande i de här frågorna så verkar han ju, alltså Obama var ju med på att man skulle lämna Afghanistan, det är ju han som sätter igång den processen. Trump höll ju med om den, Biden verkställer den.
Ja.
Det är ju planer som gjorde under Trump. Trump berättar bara att han hade gjort mycket bättre än Biden, det är ju typ det han säger. Men både Biden och Trump och Kamala Harris har ju varit liksom tydliga med att det här är ju konflikter de vill dra sig ur. Och det gör ju också att Trumps förhållningssätt till Israel känns verkligen som att det hänger i luften. Han har en ganska hård anti-Iran-linje. För vi kommer ihåg, han kritiserade Obama mycket för liksom, de lättade sanktionerna mot Iran och kärnkraftsförhandlingarna. Han mördar ju Soleimani, vilket man nog också behöver tänka hänger ihop med Benghazi-händelserna. Så att det som föranleder mordet på Soleimani är ju att, om jag inte missminner nu för det här var länge sedan, men att den amerikanska basen i Bagdad blir attackerad och man är liksom orolig att det här ska blåsas upp inrikespolitiskt som ett nytt Benghazi, vilket man har ju varit på Hillary Clinton extremt mycket om när han har sin valkampanj mot henne.
Så då måste man visa handlingskraft direkt liksom, då ja. Bara kör man.
Så att det som är sagt om Ukraina, för det är ju kanske det som skapar mest liksom kognitiv dissonans bland många av de Trump-supportrar jag har liksom inte kontakt med, men som jag läser genom det ämnet, de liksom ämnen som jag är intresserad av, är ju att de å ena sidan har visat liksom ett väldigt uttalat stöd för Ukraina, driver olika fundraisings, håller på liksom och stödjer, analyserar liksom hur kriget går. Vissa av dem är väldigt duktiga och inte särskilt tendensiöst, utan objektivt och korrekt liksom. Medans andra är då kanske mer på den propaganda. Men de är ju alla så här, ja, det är ju skitstörigt att Trump inte vill hjälpa Ukraina mer. Men de argumenten de lyfter fram om perspektivet på Trump i relation till Ukraina är att Biden-administrationen hjälpte Ukraina i den meningen att man skickade vapen. Men man gjorde liksom för lite, för långsamt, för verkningslöst.
För sent.
Och att man har liksom en tanke om att Trump också bara kan flippa liksom. Och jag fattar vad det är de menar. Alltså, Trump har ju föreslagit, eller det här vet man inte, men Wall Street Journal rapporterar att en rådgivare till Trump berättar att Trumps plan är att man ska upprätta en demilitariserad zon i Ukraina som är 1300 kilometer lång. Och den ska vara då längs nuvarande kontaktlinje. Man ska lova Ryssland skriftligt liksom ett avtal med Ryssland där man säger att Ukraina inte får inget NATO-inträde på 20 år. Och sen så ska man ge, och här det här har tolkats lite olika, defensiva vapen till Ukraina.
Men inga säkerhetsgarantier på något sätt då? Alltså inte istället för NATO, något annat?
De har väl uttryckligen sagt att det inte kommer att vara amerikanska trupper som kontrollerar den demilitariserade zonen. Då tänker man nog lite på Koreasituationen. Mm. Liksom. Man ska heller inte på något sätt betala för det här.
Nej, det är såklart väldigt viktigt för dem. Mm.
And they're good deals. Most of them are phenomenal deals.
Vi kommer att vara inblandade i det mer än att vi kommer att förhandla fram den här bra dealen för Ukraina. De här defensiva vapnen har ju argumenterats för att det han syftar på är att man ska ge Ukraina massförstörelsevapen.
Okej.
Okay. Vilket ju är en annan grej. Ja. Alltså, då, det är ju en annan.
Du pratar om ett vapen som är en game changer på riktigt.
Ja, men det är så här. Ukraina får, de får kärnvapen, ja. Liksom. Det tror jag inte de kommer ge Ukraina. Men jag vet inte vad det är de tänker, liksom. Men det, och planen känns väl lite så, ja okej, okay. Putin då i sin tur har väl sagt, eller har väl liksom sipprat ut i den här liksom eventuella fredsförhandlingen att de är så, ja men nu Ukraina, vi kan frysa fronten nu, vi kan ha vapenvila på löftet om att ryska blir ett officiellt språk i Ukraina, att Ukraina lovar att inte gå med i NATO eller EU, och Ukraina får bara ha med på 50 000 man.
Problemet med den dealen är ju såklart, finns det ingen garanti från USA eller någon annan att ifall Ryssland går i krig igen så kommer vi stoppa det liksom. Då är det bara så, vi går med på att reducera vår armé jättemycket och sen så kommer ni bara köra över oss om 5 år igen liksom.
Man ska komma ihåg att Ryssland har inte tagit någon större stad. De håller ju ingen större stad än de som de har stridit om sen 2014 egentligen. Alltså,
de tog ju dem i Donbass.
Ja men precis, jag menar det. De som initialt tar, och nu har man liksom helt erövrat de städer man har stridit om. Men liksom, man har inte tagit Odessa, man har inte tagit Charkiv, man har inte tagit, alltså, och man har fått dra sig ur städer man har liksom intagit tidigare. Så att den dealen, och det kan man ju tänka sig som att det är ett initialt förhandlingsbud liksom. Men den dealen är ju i princip att säga, ja men vi ger oss ett andrum på 5 år. så kan vi bara ta resten då. Liksom.
Vi får bygga upp våra armé, men ni får inte bygga upp er.
Och ett annat spännande perspektiv som de pratar om i den här Great Power Politics-texten, som det jag tycker verkligen är återkommande detta, är att den beskriver ju liksom en situation som handlar om det här, den tredje fasen, eller det här nya kalla kriget, hur det är, precis som förra kalla kriget, ett krig man föreställer sig vinns genom teknologi.
Okej, okay,
Att så här, förra kalla kriget vanns för att USA helt enkelt bara outtäckade Sovjetunionen. Det är ju det perspektivet vi ska förstå. Månlandningen, det handlar liksom om satelliter, det handlar om liksom produktionsmässig teknik, alltså kommunikationsteknik, men då även då rena vapensystem. Men det är liksom en Sovjetunionen hamnar efter på något sätt. Och precis som du beskrev tidigare så befinner sig USA nu i ett läge där de känner att de har börjat hamna efter. Och det är det man pratar om, det här, the AI Cold War-begreppet. Liksom, att nu finns det liksom ett nytt kallt krig som är ett krig mellan Kina och USA och Ryssland, men framförallt Kina. I kampen om att vara den första som producerar liksom en riktigt fungerande liksom AI.
Okej.
Okay. Och den som vinner den månlandningen på något sätt vinner också framtiden, eller vinner det här kalla kriget. För den kommer liksom teknologiskt kunna lipa före de andra, göra så pass stora kliv att de går före de andra. Och i den här tycker jag det är spännande, för att Adam Tooze här lyfter ju upp då den här Operation Warp Speed.
Engage.
Och Operation Warp Speed är ju en sån private partner, eller PPP, okay, så här public-private partnershipet, som ju är kopplat till vaccinfrågan ju.
Okej, okay, ja.
När det är så här, nu ska vi bara få fram ett vaccin. Och det är ju Trump, liksom.
Ja, jättekonstigt att han lyckas få fram ett vaccin på det sättet, men sen så inte tro på att man ska ta vaccin.
Nej, men precis, det är de här dubbla spelen på något märkligt sätt, liksom. Och det här med att det lyckas ju. Alltså, det är väl Operation Warp Speed, det är väl direkt kopplat till två vaccin till och med.
Ja visst.
Men att det funkar liksom i någon mening. Och det påminner liksom om en annan tid på något sätt med... Jag vet inte, Manhattan-projektet kanske är liksom en dum jämförelse, men...
Nej, men man vågar göra sånt. Nu säger staten att vi ska göra så här och se till att det blir så med medel och direktiv som privata bolag bara får sätta sina resurser till liksom, på något sätt så. Och då kan man åstadkomma saker i warp speed, absolut liksom.
Engage.
Mm. Och att någonstans då man tänker i den debatten hur den är färgad av alla de här symbolerna i USA och i liksom det här eviga kulturkriget vi befinner oss någonstans, så är det ju faktiskt vaccinet det som knäcker covid. Alltså det kan vi ju säga då. Vaccinet funkade ju liksom. Covid finns ju fortfarande, men det är inte fullbelagt på IVA liksom. Men debatten i USA handlade om vaccinet absolut. Men det var inte vaccinet som blev liksom symbolen. Utan vad blev symbolen för covid-debatten i USA?
Det blir ansiktsmaskerna.
Exakt. Funkade de?
I någon utsträckning.
I någon utsträckning, ja. Men Trump kritiserar ansiktsmaskerna på de här konstiga, skitmärkliga man kvävs, eller hur fan det nu var, eller vad det nu var för liksom tramsargument. Liksom. Men den amerikanska staten lyckas liksom ändå sjösätta under Trump det som de facto knäcker.
Visst, ja.
Covid. Och att det är i detta som vi kan se liksom någonstans det nya kalla kriget på väg. Alltså att det är den här teknologiska, och det här är frågor som Trump och Biden till stora delar är helt överens om.
Ja, och precis Harris, som man... Liksom. Är överens då om handelskriget mot Kina till exempel.
Ja, alltså, men det är ju att det är det som är det centrala. Mm. All den här liksom skimären i kulturkriget om de här frågorna som diskuteras, de blir ju liksom verkligen ett spel för gallerien på något sätt. Och det är spännande hur det här hela tiden tränger in i i vårt politiska spektrum. Och det är väl, stödjer väl tesen om att vi lever i ett globalt imperium. Eller i alla fall där det finns två, men det ena är betydligt större än det andra. För att man hör ju folk som är så, varför bryr vi så jävla mycket om valet i USA? Varför är det en så jävla stor fråga? Jo, för det är val i Rom nu. Liksom.
Ja. Jo, verkligen.
Det spelar roll.
Ja. Det spelar... Ja, men vi här i de germanska stammarna kommer påverkas.
Det kommer liksom påverka oss. Och vi ser hur politiken hela tiden kopieras. Och Nushi till exempel, står man i jävla Kamala Harris-keps. Idioti är det. Alltså det är så djupt jävla provocerande. För att, och det är en annan fråga, men man kan väl leda in på detta nu. Det är så djupt provocerande av den anledning att det där är en död rörelse. Liksom. Det är den linjen är. Kamala Harris är inte vårt alternativ. Liksom. Och det är självklart för specifika grupper, för stora grupper, och kanske till och med för liksom de svältande barnen, eller de ukrainska liksom, flyktingarna, eller det verkar inte spela så stor roll för Gazas barn, men det får vi framtiden utvisa. Men i de stora frågorna så är det liksom en barnamördare eller en barnamördare man väljer mellan. På det stora hela så är det liksom en utsugare eller en utsugare man väljer mellan. Och att säga att vi har vår representant, eller jag är, alltså,
vår inkarnation av den här politiken på något sätt.
Ja, eller ja. På något sätt bara se sig själv tillhörande samma strömning som henne. Och inte se henne som minst en lika stor politisk motståndare som Trump. Eftersom att det också Kamala Harris då, eventuellt, framförallt om man då tittar på den kommentaren du sa, vem röstar på Demokraterna och vem röstar kanske på Vänsterpartiet. Det är också högutbildade personer och så vidare. Liksom. Kanske inte superrika som i USA, men det är ändå högutbildade människor med akademisk bakgrund.
I stor utsträckning, också i stor utsträckning, typ kvinnor i offentlig sektor. Liksom.
Ja, men röstar på Vänsterpartiet? Ja, absolut. Ja,
alltså.
Självklart. Ja, det,
vårdbiträden som sagt.
Ja. Ja. Men det är ju också gå in i den döden som Demokraterna gick in i nu.
Men det är spännande då att det verkar finnas en annan strömning som är någon sorts maga Magdalena Andersson.
Som också är ytterligare en triangulering, vilket då som är så här, men tror ni inte på någonting längre? Finns det liksom inga visioner längre?
Men det har de inte gjort på länge. Men ännu mer så här, bara, tror ni att det här kan lyckas?
Eller vem blir en
absurd, liksom,
att, men låt säga att det skulle lyckas. Men vem är det då så? Då är vi hårda tag sossar som vadå? Alltså jag fattar ju att de inte tror på någonting. Men människorna som ska driva de här kampanjerna, det måste ju ändå vara eldsjäl. Och det är så jävla bra för Magdalena Andersson. Oavsett vad Magdalena Andersson är. Och nej. Oavsett vad Magdalena Andersson för politik. Liksom. Och då är man ju död. Man är utraderad som rörelse. Det är liksom ett politiskt självmord som man bedriver. Liksom en ökenvandring man aldrig kommer att ta sig ur. Du är inget alternativ då. Du är liksom inte med och väl, utan du är bara någon konstig förvrängd spegelbild av någonting annat. Och det här, jag vet inte om du såg ETCs artikel om Sverigedemokrater och AR-15.
Ja, just det. Nej, jag läste inte det. Jag såg typ någon Twitter om det. Nej.
Och det var ju också, liksom, det är ju roligt, så framförallt så känner jag väl så, fan, det är väl klart folk ska få posera med lite AR-15. Vem har inte gjort det? Och AR-15 är inget hur hemskt mördarvapen eller helt, men så är också sjukt ironiskt att Jan Guillou sitter och säger att det är lite fel att posera med vapen.
Återstår bara den mycket lilla, den mycket avgörande och den mycket dyra detaljen.
Är inte du personen som har poserat mest vapen i svensk historia? Liksom.
Just.
Och liksom, man vill göra det här till något sätt. Det är ju liksom, det är antagligen den liksom bästa vapnet någonsin, bästa handelvapnet någonsin producerat. Det är väl den eller Glocken liksom. Det är nördpryl. Det är ju en massa killar. Jag är också killar. Jag kan väl också tycka det är så här kul att posera med ett vapen. Men det som är väl intressant med det är att man fattar ju precis vad de liksom är inne för, de här SD-killarna. Vadå, jag bara gillar att skjuta, det är inte konstigt med det. Nej, men du ser dig själv också tillhöra den här liksom amerikanska...
Stand your ground, rör inte mina vapen, vilket amendment det nu är som säger att man får vapen. Alltså...
Ja, men exakt, så är det så. Är det svenskt nu liksom? Är din... Utan det är bara någon sån by proxy-grej. Så jag älskar min... Jag är så jävla maskulin. Så att jag bara älskar att titta på filmer på nätet när någon annan person på andra sidan jorden använder sin lagliga rätt till att skjuta en inbrottstjuv. Alltså, du kommer aldrig skjuta någon inbrottstjuv. Liksom. Du kommer så här behöva gå ner till ditt vapenskåp och låsa upp det. Och sen så ska du liksom ladda, för du har väl inte magasinen fyllda. Liksom, så då ska du låsa upp det där plåtskåpet där du har dina 556. Så ska du ladda ditt magasin. Alltså, du slår din inbrottstjuv med ett bollträ liksom, och hoppas på att du inte ska bli dömd i någon bizarr juridisk tvist där det är synd om inbrottstjuv. För att du slog honom ett boll. Men liksom, utan det är ju bara någon så konstig spegling i att leva i den amerikanska politiken. Och för SD kanske det kan funka. För att deras projekt är inget nytt. Alltså det är inte något nytt de ska föda. Det är ingen tredje alternativ. Utan Trump är nog genuint deras alternativ. Liksom. Men att man har liksom, att när USA träder in i den här maktkampen, den globala maktkampen som de befinner sig i, eller när de liksom gjorde det, så träder vi liksom alla in i den. För att de är så definierande. Och även motståndarna gör det. Och mycket av den här konflikten handlar ju om, liksom, som jag skriver, eller som jag beskrev, den här teknologiska kampen. Liksom. Och det finns ju, det skrevs en bok om den, det nämns i den här texten. Jag har läst något kapitel ur den. Ship War, The Fight for the World's Most Critical Technology. Som är en bok som kom ut för något år sedan. Som handlar liksom om halvledare och halvledarnas betydelse. Och att det, liksom, det är halvledarna som den här liksom kampen kommer att handla om. Och jag vet ju inte riktigt vad en halvledare är, jag fattar inte det. Men det är väl ett chip som är skitviktigt för att producera typ allting elektroniskt.
Absolut.
Är det en korrekt beskrivning?
Inte halvledare, alltså mer en komponent än ett chip, men...
Vi kan inte behöva fastna i det här. Vi är uppenbart att någon behöver lära sig. Vi får ta hit någon som kan berätta vad en halvledare är för oss. Det får bli ett framtida avsnitt. Vi kan berätta andra saker om halvledare så länge.
Det är ett kristallina material som inte leder elektrisk ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledare som en isolator. Så det är till och med bara ett material. Liksom.
Halvledare är det.
Halvledarkomponent är det man gör utav det.
Ja. Men halvledarchip är liksom en grej. Med hälften typ av världens alla halvledare, var produceras de?
I Kina inte då?
Ja, det skulle väl alla säga att det är. Men Taiwan.
Taiwan.
Ja, så finns ju TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, som är liksom den stora industrin. Kina producerar, fastlandskina, producerar också halvledare. Intel och så har väl försökt, men har liksom ramlat efter extremt mycket. Och det finns det liksom det finns ju en förståelse då att konflikten om Taiwan för USAs del handlar liksom till viss del, eller till ganska stor del, om Taiwans produktion av halvledare. Vilket ju blir rätt bizarrt när man och jag fattar inte det här. Men man fattar, okej, men kan man bara inte bygga en annan? Så vad är problemet? Liksom, hur komplicerat är det? Men av någon anledning så är det att det har gjorts försök. Och en grej som Biden införde då, eller liksom drev igenom 2022, är ju då Chips and Science Act, men som är en sån bipartisan överenskommelse mellan demokrater och republikaner. Men det är ju liksom demokraterna som lägger fram förslaget och driver igenom den i sin helhet. Chips and Science Act är ganska komplicerad, och jag tänker att vi inte behöver gå in i detalj exakt i någon massa undergrupper och så, men då kan jag berätta för dig att Chips biten är det skrivs som en basal, för det är en förkortning.
Ja, okej, okay, såklart. Vad dumt. Jag tycker när du har sagt Chips and Science först, så tänkte jag att båtar och vetenskap.
Ja.
Men det är inte riktigt the edge av teknologi, båtar längre. Nej, liksom. Nej. Och sen så chips är också kul.
För att ja, det är chips. Att det är att de försöker vickningschips. Ja. Alltså det är så här, hur den här tekniken. Nej, men det står ju då för creating helpful insensitive to produce semiconductors. Poängen med den är ju då helt enkelt som det låter. Det är lite olika saker, det är lite forskningsanslag och så till liksom rymdfarkoster, kvantdatorer, alltså du vet, den typen av science shit. Men huvudgrejen är nu att man ska börja producera halvledare i USA. Det här har liksom startat upp massa projekt kopplat till den här. Och den här är liksom inte... Alltså den här är en väldigt viktig, och den hänger liksom ihop med Operation Warp Speed på det sättet att det är också liksom ett test om USA klarar av. Klarar USA av att faktiskt skapa den här typen av industri? Och den hänger liksom också ihop med USAs förhållningssätt till sin egen vapenindustri och försvarsindustri. Som ju i och med kriget i Ukraina visade att den liksom logistikkedjan är skör. Både att man liksom inte producerar granater nog, men överhuvudtaget att man inte heller riktade förmågan att snabbt skala upp vid en eventuellt väpnad konflikt. Vilket ju måste förstås i relation till Ukraina. Men också som ett test, liksom stresstest av sitt eget system. Att så här, nu vi Ryssland utproducerar oss när det kommer till granatammunition. Och då finns det ju det här The National Defense Industrial Strategy, som han i sin text liksom lite tar avstamp i. Som handlar om att försöka att modernisera försvarsindustrin i USA. Och hela det liksom ekosystem som den verksamheten. Men om man läser om den här fabrikerna som har försökt med halvledare, och varför det som inte riktigt har gått. Det är inte igången riktigt i den skalan. Det är nog liksom framtiden från utan om det faktiskt blir möjligt. Så får man också en bild av varför det kanske inte var så enkelt som vi. Att man inte fattar riktigt. Och det verkar ju bara att det ställer enormt höga krav på typ utbildning av arbetskraften. Och det kanske inte bara finns de här människorna som snabbt ska kunna ställa över och gå in i halvledare. Men samtidigt blir man så. Men har inte USA bara pengarna till att...
Ja, en snabb utbildning som...
Ja, eller liksom så här internationellt bara. Kom och jobba i USA då. Alltså, ja. Eller jag föreställer mig att de bara... Okej, du jobbar i det här i Taiwan. Kan inte de bara konkurrera ut dem? Fattar du att jag...
Visst.
Men det verkar man inte kunna.
Nej, precis. Men det kanske också är en fråga. Ifall man gör sin produktion så mycket dyrare då än den taiwanesiska produktionen, då kommer folk bara köpa halvledarna från halvledarchippen från Taiwan i alla fall. Så då kommer liksom inte den industrin inte kunna stå på sina egna ben i USA heller. Liksom.
Nej, intressant nog så har ju Trump kritiserat ganska... Kort innan valet så kritiserade Trump chipsakten. Vilket också belyser det här, de vill samma sak fast det liksom är problemet ska lösas på lite olika sätt. Och det är att han var så, vi borde bara sätta tariffer på halvledare från alla andra ställen och därför kommer det uppstå amerikanska halvledare. Varför ska vi låna ut pengar till det? Varför ska staten gå in?
Men bara, under tiden så kommer ni alltså inte kunna producera någonting.
Eller det kommer vara mycket dyrare. Alltså,
ja, precis.
Man, det känns bara som att tariffer bara är dumt. Jag vet inte.
Nej, det är det väl inte. Det finns väl vissa liksom förhållanden där det är värt att försvara sin egen industri på olika sätt. Liksom. Alltså rent liksom så att typ nationalekonomiskt för ett land, ja, tror jag det makes sense i många fall. Men att bara starta ett handelskrig där man bygger upp mer och mer tariffer, det är ju såklart att det inte är bra.
Nej, för Trump, det verkar ju vara Trumps liksom lösning på handelskrig. Det verkar liksom vara hans linje, att om man tänker att man delar upp dem i två olika, så kanske Biden då med då den här globala bilaterala avtal, handelsavtal som är framgångsrika, men också liksom krig för att säkra de här resurserna som man behöver. Men också då starka allierade, medan Trump då mer protektionistiska. Vi ska liksom tvinga fram det här genom marknadens logik, genom att göra det, att det inte är lönsamt att köpa de här produkterna utifrån. Det verkar ju, alltså man ska göra det väldigt enkelt för sig att dela upp det i olika perspektiv. För om man tittar rent försvarsmässigt, ja, Trump kritiserade NATO väldigt hårt och var att NATO behöver liksom investera mer pengar eller satsa mer pengar. De enskilda länderna måste kunna stå på egna ben för att istället vilja lägga fokuset på The Quad då, den här AUKUS-projektet med Australien, som ju man ska förstå som en del av maktkampen med Kina. Å andra sidan så var det ju vad Biden satsade på också. Inte kanske att försvaga NATO, eller om hur ska beskriva det, eller att flytta över ansvaret för NATO på Europa. Men han var ju framförallt också mest intresserad av AUKUS-projektet och på The Quad.
Ja, och han slutade inte heller med tariffer mot Kina, alltså Biden.
Nej.
Utan satsade också på det, och också i typ försökte bygga upp en allians med holländare och sydkoreaner mot i så världshandel liksom, med de här ståltarifferna och sådana saker till exempel.
Så kanske mer använda liksom G7, ja, och så vidare för de här i den här makten.
Ett smartare sätt att göra det på något sätt liksom, känns det som. Mm. Bidenomics is MAGA for thinking people, skrev han. Så att, liksom.
Jo, men precis. Och i hans texter, om man då ska, så är det ju mycket med den här Inflation Reduction Act och att liksom Bidens bekämpning av liksom inflationen och hanteringen av inflationen har faktiskt varit väldigt framgångsrik då, och sett till liksom de effekter inflationen kunde ha haft.
Absolut. Och ja, men så tror jag också, när man säger så, Biden förlorar, är som jag är då så här typ, förlora valet på ekonomi och det är inflationen som driver det och så, då är ju inte det för att säga för att han har som fumlat extremt mycket med det, utan det är bara så att typ, det var den situationen han skulle hantera liksom, och folk straffar inte honom för att han har gjort ett extremt dåligt jobb, utan för att läget är som det är på något sätt. Mm. Sen så finns det ju massa rimliga argument för hur man skulle kunna driva liksom en annan politik i ett mer vänsterperspektiv liksom, ja. Som hade åtgärdat de här problemen såklart liksom. Men för att vara liksom your average, upprätthålla det rådande systemet, centrism, så har inte klantat sig mer än någon annan liksom. Det är inte det, utan det är bara så, är man den som sitter i regering under en sån här situation, så får man det väldigt tufft i ett omval liksom.
Jag tänker att det börjar bli dags för oss att avrunda lite. Jag tänker att ett perspektiv som man kan ändå tycka är intressant att tänka på är ju liksom, är det inte också udda att vår höger identifierar sig och är så uttalat i liksom stöd till Trump? Eftersom att Trumps politik de facto är liksom ett lämnande, ett USAs lämnande av Europa.
Det är jättekonstigt. Och man tänker sig just att den här konflikten som vi pratade om mellan den höger som är så super Ukraina support liksom, och som är Trump supporter liksom, att båda de fraktionerna finns ju även i den svenska högern på något sätt, och ibland är de i samma person då, som du beskrev med de här människorna du läser på Twitter ibland liksom. Men att ifall det blir så att liksom Trump på något sätt överger Ukraina, då måste väl det på något sätt spela ut en sån konflikt, tänker jag liksom, svekdebatt och allt det liksom. Då kan man inte både tycka att Trump är great och att han har svikit Ukraina liksom.
Nej, men för jag tror att den frågan kommer upphöra att vara en fråga för högern. Ukraina kommer sluta vara en fråga för högern under den här mandatperioden, Trumps mandatperiod. Man kommer rätta sig i ledet, man kommer förstå. Jag lovar dig att det skiftet kommer gå så fort med att men det är över för Ukraina, det var kört ändå, det var bästa som kunde hända var att Trump gick in och löste det, det var ohållbart, eller Zelensky korrupt, alltså vet, alla de här sakerna, det kommer gå så fort att man inte, alltså att du kommer liksom inte hinna med det, att du bara säger, men fan, nu har ni bytt position, och det menar ju inte alla.
För det finns ju de som är extremt investerade i det också, jag tänker svårt att tänka sig att...
Ja, då blir det dolkstötslegenden liksom. Mm. Eller då att det var Bidens fel, att om Biden bara hade gjort mer snabbare, då kanske det hade gått, men... Nu är det kört. Så att det är rätt av Trump att dra pluggen. Det är den bästa dealen de kunde få. De kunde inte få en bättre deal. Alltså, det kommer gå så fort för att liksom drivkraften i dagens politiska samtal är den här liksom fotbollslags supporterlogiken liksom. Att det är så få människor som klarar av att hålla de här tankarna i huvudet samtidigt. Utan det handlar bara om att vinna. Och det handlar bara om att alltid göra rätt. Och Trump har ju lite redan grundat för den typen av argument genom att säga, men hade jag varit president så hade ryssarna aldrig invaderat. Det hade de aldrig vågat liksom.
Nej.
Och så vidare. Så att jag tror att berättelsen du kommer att se, och den kommer komma till Sverige, det kommer gå ganska fort. Och sen så kommer SD eller de som var Rysslands vänner,
ja,
men slutade vara det på 30 sekunder liksom helt plötsligt. Så du har begärt ut dokument från utrikesdepartementet för att ge vidare det till en rysskopplad journalist. Du är nu jättemycket för... Alltså, det kommer gå så fort, för det betyder ingenting. För att de grundstenarna är någon typ straffa de svaga, rasism. Jag kan också kanske bli miljardär en dag om jag bara investerar i krypto. Eller, alltså, det är det som är liksom...
Ja. Nej, jag tror säkert du har rätt. Men det kommer vara chockerande att se det, tänker
jag. Ja, men för jag tänker också att den processen finns ju också även inom vår rörelse, inom vänster. Jag tycker nog framförallt att det skedde fullständigt i samband med Israel och Gaza. Alltså då föll man in i den här förståelsen av världen igen. Där liksom Iran på grund av sin liksom sitt stöd till Hamas eller till liksom Hezbollah. Och Hezbollah och Hamas är de enda som man upplever gör motstånd mot det här. Eller hur det som också har ompaketerats och ska helt plötsligt förstås på ett annat sätt. Det sker ju också på samma sätt. Liksom. Mm. Att det är, och jag kan inte förstå det på ett annat sätt när man är så. Vi ska inte kritisera Iran för sin liksom, extremt repressiva politik mot kvinnor och för sin teokratiska styre. För de på något sätt behöver vara felfria för att alla angrepp på dem uppfattas som ett angrepp på de enda som försöker stoppa ett pågående folkmord.
Liksom. Mm. Jag har inte faktiskt läst så mycket sånt, men vi kanske är på olika delar av internet där. Då. Men, ja. Jag kanske bara undviker de delarna där man resonerar så.
Nej, jag menar bara att det finns väl en triage i politiska frågor som man också måste förhålla sig till. Liksom.
Vad betyder triage?
Ja, men alltså, du måste göra en prioritering av vilka politiska frågor som är aktuella i respektive liksom, mest akuta.
Jo, visst. Men du alltså, kan göra det på ett hedligt, intellektuellt hedligt sätt när du för resonemanget på något sätt.
Ja, men man kan bara åtminstone erkänna att men mullorna i Iran är ju svin, liksom. Ja. Fuck dem. Men folkmordet i Gaza måste upphöra, liksom. Mm. Jag bara tänker att om någon hade gett ut långa essäer som handlade om hur patriarkalt det var i Hanoi på 70-talet, liksom. Nej. Så kanske man också hade varit så.
Det är inte läge just nu.
Vi ska prata om nu liksom. Eller så är man så, men det här är väl intressant kritik. Det borde bli bättre. Varför är det så? Men USA kanske bara ska GTF ur Vietnam ändå. Eller liksom, ja. Men,
nu ska vi verkligen sluta.
Nu ska vi sluta. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Bli patroner. Heter det inte? Det heter patroner. Bli patroner.
Det heter det inte heller. Men nu, hos oss heter det ju det.
Det kommer komma lite roliga grejer där nu under hösten. Det finns en del roliga. Svanpappan-klippet kommer när som helst.
Ja, eller hur Kalle?
Och följ oss på sociala medier. Du kan följa mig på Twitter, det heter Trojkan 337. Du heter Rätt Slukhåll. Man kan följa oss på Facebook, det heter Eld och Rörelse. Köp en t-shirt.
Ha det gött.
Hej då!